Jag har varit frälst i 26 år, men jag har en äldre bror hemma i Nyland som det här inte frälst, och jag är inte från en kristen familj. Och då har man ju stor nöd för sina nära och kära. Och vi satt en gång i bastun, jag minns inte, det var några år sedan, och det här. Och jag vittnade åt honom och berättade vad Gud har gjort, att jag har träffat mött Gud och det här, och är frälst. Och då sa han att vet du vad, att jag har ett bra jobb, jag är gift och jag har ekonomin i skick. Jag behöver inte Gud, sa han. Och det där skar liksom i mig, för vi behöver Gud. Och det här på något vis tänker jag att kanske du är här idag som inte ännu känner Gud. Och det där, och kanske tvivlar. Och det är intressant hur Gud verkar. Vi har inte en egen WhatsApp-grupp med Ulla och det här Maja. Men ändå så är det samma grej som jag har tänkt på, som ni har också tagit upp. Att det där, Gud verkar på olika sätt i oss. Och vissa kanske kommer genom lovsång och vissa får tilltal och vissa känner Gud i bibelläsning eller vad det kan vara. Men vi behöver alla Gud. Så det här, tvivlar du så ge honom en chans. Det håller. Och jag har frågat Gud att vad ska jag berätta nu här idag? Och han har inte haft några större invändningar. Så att det där, jag ska nu ta upp en sån story som många av er säkert känner till som har varit här i Sion eller bekant med oss. Det hände för 9 år sedan, så det är gammalt. Det har hänt andra fina saker sedan dess, men tydligen ska jag berätta det här nu då. Ska jag prata närmare kanske? Ursäkta. Då, inte så van med mycket. Bra du sa. Ja, så att det här hände för 9 år sedan och det gäller vår son. Vi har 3 barn och det är Adam som många känner. Han är inte tyvärr här nu idag, men han är 20 år idag och han var då 11. Och det var sista helgen före på sommarlovet. Skolan skulle börja, han skulle börja i 5:an i Solvskolan. Och det var hos en kompis och hoppade på en sån där studsmatta, en trampolin. Och det här, de var flera duktiga hoppare där och de triggade varandra. Och hoppade svårare volter och snabbare volter och högre volter. Och det här, han hade gjort det 100-tals gånger, så det var inte något nytt och konstigt, men det här. Det gick då så att han hoppade en sån där dubbel framåtvolt. Och någonting gick fel, så pannan slog i den där mattan och kroppen fortsatte framåt och huvud bakåt, så att han bröt nacken helt enkelt där. Och det där, jag åkte då dit, den här mamman ringde och det där. Enda som funkade så var huvud. Han hade ingen känsla neråt och det där är ju en mardröm för en förälder. Och det där, jag ringde då hem och Mia då så kom med till sjukhuset här i Vasa. De röntgade honom och satt på en stödkrage. Jag måste ge den här kontexten nu, jag kommer nog till det här bönesvaret, men det här, annars faller det lite plats. Ja, så det här, och sen skickades bilderna till Tammerfors. Och det blev sen att åka dit med ambulans då. Så jag for med, jag hade bara flipflops på och shorts. Och det där telefonen och plånbok med. Och tänkte att om vi far dit och checkar upp honom. Men det blev 16 dygn där på akuten då. Och vi förstod inte allvaret. Men det här. Ganska krasst när man är i ett sån här läge. Jag minns att Mia frågade läkarna här att nu kommer han att klara sig. För han var ju väldigt svag då. Som sagt, huvudet funkar lite. Hade han börjat få känsel i ben och annat. Men vänster arm så den hängde helt slak. Så då visar läkaren åt oss då, sådär, att han skulle kunna vara död, att vi ska vara glada att han lever. Och det var ju Gud med förstås. Men då, just då så det, tänker man inte kanske så, man fick ju panik helt enkelt. Och där i Tammerfors så var vi på akuten med Adam och han var som sagt en liten kille då. Och det här, mer eller mindre borta, han visste inte så mycket, han gick på morfin och det förstod vi att hoppa att det här var liksom jätteallvarligt, för att han fick inte äta någonting, han fick inte dricka någonting, han skulle lära sig allt på nytt, för det hade skett en av 7 kotar i nacken, så var mitt i nacken så hade en kota hade hoppat fram, att det är som ett torn av kaffekoppar, men den där tredje kotan så den hade skjutits fram, och då sa den här två kirurgen då att skulle det ha varit någon millimeter till så då skulle han inte ha klarat sig. Att han skulle åtminstone vara förlamad från nacken ner eller ha dött. Och det där tror man inte. Alla barn hoppar ju på studsmattor. Så att det där, man fick en liten chock. Och då blev det så att de sa att de skulle se om det läkar ihop själv. Att han skulle ha den här kragen på sig. Och så tänkte man att okej, vi ser då. Och Adam var nu som sagt sov mesta tiden. Jag bodde där på hotell då först. Mia kom sen också dit på någon helg. Och då ber man. Man är ju förtvivlad. Man ropar till Gud som aldrig förr. Och det var helt tyst. Ingenting. Och det, var är du Gud när man behöver dig? Och man grät på kvällarna, eller jag då. Och här hemma. Och vi hade många som bad. Och Adams morbror Patrik Abrams, och han startade bönekedja både i Finland och till och med utomlands i Sverige. Ringde sina pastorskompisar. Så det var ett pådrag här i Sion också. Det var evigt tacksamma för. Men jag kände ingenting. Jag kände inte att Gud var med. Det kändes att man liksom bär allt själv. Fast han var med, visade sig sen. Men det här. Ja, och så gick det några dagar, kanske nästan en vecka. Och så sa de att läget har blivit sämre. Man skulle vilja undvika operation. Att det, barnen läker ganska bra, så man tänkte att det skulle ta ihop själv. Det var en sån där mjukt ligament mellan kotorna som hade brustit. Och det där, så sa de att det hade börjat glida igen, sakta. Att de vågade inte riskera att de måste operera honom. Och då hade de inte delat att få ihop honom med, för att det ska vara sån där titanplåt. Och det hade de inte där på sjukhuset. Och det var fel avstånd mellan skruvar, så det skulle inte passa en barnnacke. Och så pratade de om att fixa ihop honom med några järntrådar, och det huvudet skulle bli snett. Och det lät inte riktigt bra. Och Adam var ju lite på mig, och jag sa kanske inte allt åt honom. Men det här, jag försöker hålla honom positiv och så. Och... Men någonstans bristade det. Man kände sig att var är Gud i allt det här? Varför har det gått så här? Varför har det drabbat oss? Så ni vet, det går sådana tankar. Men vi fortsatte be. Och det här. Sen var det då... efter att de hade bestämt att det skulle vara operation, och den här Marco Terro, minns han hette, den där huvudkirurgen som kom dit, och han sa då att nu blir det tyvärr operation, att vi kan inte vänta. Att han måste fixas ihop innan det förvärras. Och jag bodde där nära då, i lägenhet. Och då, jag minns jag gick dit en morgon och tänkte att hur ska jag kunna berätta det här till Adam? Att du måste operera, så det kommer sannolikt inte heller att bli bra. Att det blir huvudsnett eller någonting annat. Och den här vänstra armen, så den var ju helt slak. Han kunde inte liksom, den funkar inte. Så att en dag så hade han handen så här, och sen var han glad nästa morgon, sa hej pappa, säger att jag får ihop handen. Så sa, oj vad bra, får du ut fingrarna? Nej. Så han kunde inte styra. Han skulle lära sig äta på nytt, han skulle lära sig svälja på nytt. Jag hjälpte honom på vässan fast den var en meter ifrån sängen. Så att det var fot i noll. Liksom, allt. Han spelade hockey och fotboll. Så att han var väldigt rörlig och fysisk av sig. Så att det här. Nej, i alla fall, så jag gick den där morgon till sjukhuset. Jag var där dygnet runt, mer eller mindre. Man måste gå hem 23 på kvällen, och fick komma till 9, och jag var hela tiden med honom där vid sängen. Och medan jag gick där så började tårarna rinna. Och jag liksom tänkte att kåbry, så att säga. Det liksom, det får inte känna de här människorna. Så jag gick och storböla liksom där, en stor kar på gatan. Alla som kom emot så var så att vad är det här för en som kommer gråtande här mitt bästa sommarmånaden. Men det där, när jag gick upp för den stora trappan till sjukhuset, så då fick jag ett tilltal som kom. Liksom, och det är ofta när Gud kommer, så kommer han kanske helt emot vad man själv tänker. Att vi förväntar oss vissa bönesvar, eller att han ska möta oss på samma sätt som han gjorde för senast. Men då kom det att lyft din blick, jag är med dig. Och det var bara det. Och då var jag så att det var liksom så att du har vunnit på lotto. Jag minns att jag nästan sprang till Adam och berättade att yes, det här kommer att gå bra, jag sa inte det. Men det i alla fall. Och sen började det lösa upp sig, för då kom den där samma läkaren sen till rummet och sa att det blir operation idag. Mia skulle komma dit med tåg. Och så sa han att vi har nu hittat en sån där plåt rätt med barnstorlek, alltså 6 skruvar och en titanplatta som hon kommer att lämna dit. Att sannolikt så kommer han att vara lite sådär sned i nacken. Men att det hålls liksom, och det har då hänt när det skedde den där veckan att huvudet, alla som kom och kollade honom på sina ronder så sa att jag huvudet är nog lite snett. Så då liksom, den bara varit mörkt, men nu då så var det så här. Och så sa han ändå att det där att vänstra handen som hade lite börjat fungera, han löste Rubiks kuber och sånt med den. Så den snurrade nog på, men den var svag. Så sa han att siitä kädestä ei tule yhtä prima kuin mitä se on ollut. Så att den kommer att bli lite slag, den handen, jag tänker att det är kraftlös. Jag tänkte, no, det kan vi leva med, att pojken lever och liksom vi får honom och nu blir han fixad och rätt delar har de hittat. Och så blev han opererad och vi var då träffades med Mia. Jag tror det var första gången bort från sjukhuset vi var ute och äta någonting. Och det här. Och sen efter operationen så då var han ju utan den där plastkragen som han hade haft på. Och det första han gör när han vaknar upp, han hade varit nedsövd, så gör han så där med båda händerna. Och det skulle vara omöjligt. För det hade han sagt att han kommer inte att kunna liksom lyfta sin hand så högt. Och så berättade det, för han kom dit sen, jättebra läkare, han kom till avdelningen och kollade. Så sa jag att han lyfte just båda händerna rakt upp i luften. Så nej, om man hållit det är inte möjligt. Så sa jag att kan du visa? Och så gjorde han det. Och han stod där och skrapade sig i huvudet som han skulle ha sitt, liksom ett mirakel. Oho, sa han. Och liksom det borde inte vara möjligt. Så Gud var med, fast det var mörka stunder och man tänkte att han var inte med. Eller man vet ju att han är med, men ni vet. Det känns mörkt. Varför svarar han inte? Varför kommer han inte? Så att, till dig som kämpar med tunga grejer så han är nog med. Men hur du får svaret så det vet inte jag. Det vet inte du heller. Men Gud är med. Så han är fullt frisk idag. Sen var det att ska avrunda. Men det här så, ja, han fick bara spela ishockey tillbaka. Han var kapten i laget och där vi satt en svart skjorta på honom som satt svarta fåra. Det var för att de andra inte skulle tackla honom. Men då ringde de, han har sprungit sen på flera år på röntgen här för att det var ju det också att när han skulle växa, han var 1,60 någonting, då långa den där, han 1,96. Att vad hände då med nacken? Och då sa de att han skulle sätta två fingrar hit emellan. Och sen om det ökar till 3 eller 4 så då vet man att det drar. Men han var ju med liksom hakan fast. Och han var ju mjukare än vad jag är, som är frisk. Så att, och idag är han längre än mig och fullt frisk. Och han tränar och håller på. Han har varit 1 år i militären och gjort alla möjliga tunga grejer. Och allt funkar perfekt. Inga men överhuvudtaget. Det är bara ett streck i nacken. Glory to God.